då ska vi fortsätta vår predikoserie som vi kallar Exil. Och nu är det ju ett gäng konfirmander här som inte har varit med på allting innan. Så jag tänker att jag ska förklara lite bakgrunden. Och för dig som är ny här, det är en del som är nya. Extra välkommen till er. Men den här predikan har rubriken Jag ska fylla er med ande och liv. Vi ska se om Låsa får koll på. Där sitter jag. Där kom det fram en liten sån. Jag ska fylla er med ande och liv. Och det är ett citat från Hesekiel 37. En bok som vi ska läsa lite om idag. Men den här skulle också kunna haft en liten coolare rubrik. Här är den alternativa rubriken. Vi ska se om de får fram den. Nästa bild. Det är det som är själva kruxet. Nästa bild har rubriken You see bones, I see an army. Det finns en bok som är utgiven med den här titeln som handlar just om det här bibeln, som har hämtat det just från det här bibelstället. Ja, vi har ju predikat och hämtat texter från en period i Gamla testamentet, den första delen av bibeln. Och det är från en tid som man brukar kalla för exilen eller den babyloniska fångenskapen. Och den är ungefär, händer ungefär 600 år före Kristus. Det är alltså väldigt gamla texter som vi läser i. Väldigt gamla texter. Alltså ungefär 2600 år gamla texter. Ändå tror jag att ni kan hålla med mig om ni som har varit med i den här predikoserien att man blir förvånad över hur många beröringspunkter man ändå möter mellan våra liv här och nu och det som hände för så många år sedan i det området som vi kallar för Mellanöstern. Det finns mycket som är som vi känner igen. Och det är väldigt mycket som vi kan lära om Gud genom de här texterna. Det är ju därför de finns nedtecknade, för att vi ska lära oss mer om Gud när vi läser dem. Om oss själva och om Gud. Och vi började med att, vi ska se här om nästa bilderna kommer här. Vi kan ta en till. Först så läste vi från en bok som heter Jeremia. Och fick höra lite om en profet som heter Jeremia. Han satt i ruinerna av Jerusalem. Och han är också den som man kopplar samman med klagovisorna. Och när han fick se att krig och förföljelse hade förstört hela det som var hans hem och hela hans stad, så klagar han och ropar till Gud. Men i det där så finns det också en förundran över att din trofasta kärlek aldrig mig lämnar. Din barmhärtighet tar aldrig slut, som han ändå kan konstatera mitt i det här. Han sitter i ruinerna, på sätt och vis också ruinerna av sin tro. Sen har vi fortsatt och pratat om Daniel och hämtat predikningar från den boken. De första 6 kapitlen har vi predikat i Daniels bok. Det blev 5 predikningar för vi slog ihop 2 kapitel. Och om Daniel, han var en av de här som blev upptagna till hovet, som det gick ändå bra för får man säga, som hade väldigt framgång. Och vi kunde finna en beröringspunkt, många av oss. Hur ska man hantera att man faktiskt är med och bygger ett samhälle som på många sätt vilar på helt andra värderingar och en helt annan grund än det rike man själv tillhör? Vi kan se att vi som kristna, vi lever också i exil. Exil är ett annat ord för att vara på flykt, landsflykt. Vi lever också, vi tillhör ett folk, Guds folk. Och vi har Jesus som kung. Vi har andra värderingar och grunder för vårt rike, det som vi får vara en del av, än vad det vi kan se runt omkring oss. Hur kunde Daniel ändå bevara sin tro? Det fanns någonting han alltid gjorde, att vända sig till Gud, att leva i bön, att söka Gud. Idag kommer vi möta en som heter Hesekiel, och honom ska vi inte säga så mycket om nu. Han var, kan jag bara säga, samtida med Jeremia, fast yngre än honom, men de var ungefär samtidigt. Och sen efter bara en predikan från Hesekiel, den som är idag. Och nästa vecka kommer vi fortsätta att berätta från Esters bok. Det finns ju inte så många kvinnliga förebilder i Bibeln. Men det här är en. Och det ska vi stanna till vid flera predikningar och följa hennes berättelse. Men Hesekiel är det nu idag som vi ska stanna upp lite vid. Jag ska berätta lite om vem han var för er innan vi ska läsa lite texter tillsammans. Hesekiel, han var 25 år när han fördes bort i fångenskap till Babylon. Han hade levt i Jerusalem. Han höll på att utbilda sig till präst. Han hade tänkt att han skulle tjäna i templet precis som hans pappa gjorde. Men när han är 25 år så avbryts de planerna. Han blir en av de 10 000 männen som förs bort i den första vågen av de som tvingas iväg till ett nytt land. Alla hans planer gick om intet. Allt han hade tänkt blev förändrat. Han kunde inte bli präst. Han var i ett annat land. Hur skulle hans liv bli nu? Så många människor delar Hesekiels erfarenhet av att krig och förföljelse ändrar planerna för livet helt. Till exempel Charbel, som jag stämde av mig innan gudstjänsten, som var precis i början av sin läkarutbildning när han var tvungen att fly från Syrien och komma hit. Och då får man börja om från början i väldigt mycket igen. Då är det ett nytt språk som man ska erövra. Då är det en ny kultur man ska förstå innan man kanske så småningom kan återuppta de studierna. Men det är plötsligt en lång väg tillbaka där man förut var så självklart framme. Men det finns andra människor i vår gemenskap som har fått erfara att det man tänkte, här är jag, det här är mitt liv, det avbryts av krig och förföljelse och man tvingas att fly. Mitt i en karriär så befinner man sig på ruta ett. Man kan inte språket, man har inga kontakter, utbildningen är plötsligt inget värd och man måste börja om. Men livet kan göra så där tvära kast också av andra anledningar. Det är inte bara krig som gör att livet ställs på ända. Kanske får man ett sjukdomsbesked. Och plötsligt är det vård och behandling som blir det viktigaste i livet. Allt annat får ställas på paus. Och det är plötsligt ett helt nytt liv. Man ska lära sig att vara en patient. Man ska komma in i ett helt annan fokus i livet. Kanske blir man arbetslös. Allt som man förut tänkte vara ens vardag, ens trygghet, är borta. Vem är jag nu när jag inte finns i det här sammanhanget? Kanske måste man byta skola. Man kommer till nya kompisar, man ska hitta en ny plats i gruppen. Vem är jag här? Det kan vara dödsfall, skilsmässa, att man inte kom in på den utbildning man hade tänkt. Och någon gång i livet så tror jag att vi alla ställs inför det där. Situationen som förändrar tillvaron. Ibland är det stora saker, ibland lite mindre. Som gör att vi ändå måste acceptera och förstå att livet är nu helt annorlunda än det var förut. Så blev det också för Hesekiel. När han förs bort i fångenskap så går det 5 år innan han får en ny kallelse av Gud. 5 år. Det kan ju med lite perspektiv vara en ganska kort tid. Men när man är i det så kan det kännas oändligt. Det kan verkligen vara så att man känner, jag ger upp. Gud hör inte mina böner. Gud finns inte här. Det har gått för lång tid. 5 år gick det för Hesekiel. När han var 30 år, troligtvis ungefär vid den tiden han skulle börjat arbeta som präst i templet, då kallar Gud honom till ett nytt uppdrag. Han kallas att bli en profet. Och så här står det i Hesekiel 2. Människa, sa han, och det är Gud som säger det här. Res dig upp, jag vill tala med dig. Medan han talade fylldes jag av en andekraft som reste mig upp. Och jag hörde den som talade till mig. Människa, sa han, jag sänder dig till israeliterna. så fortsatte hans kallelse där. Hesekiel kallas att bli profet. Och vi kanske tänker att det är väl ungefär samma sak som att han skulle varit präst. Men nej, det var det faktiskt inte. Prästen arbetade i templet, var van vid liturgi, böner, att offra och stod för det. Profeten var rösten utanför som ropade och som ganska ofta kritiserade prästerna. Det var alltså en helt annan roll som Gud kallade Hesekiel till nu. Att bli en profet. Han får i uppdrag att bli en väktare. Att bli en väktare för folket. De som nu befinner sig här borta i fångenskapen. De är ju vilsna. Hur ska de kunna bevara sitt tron när de inte har templet som de är vana att gå till? Hur ska de här kunna bevara sig sin tro? Och han får i uppdrag att bli en väktare. Att varna när de går fel och att visa på vägen till Gud. Mitt bland andra gudar, utan tempel, så får han visa dem vägen. Under hans första år som profet, då fanns ju templet kvar. För han fördes bort i den första omgången. Och sen så gick det lite tag innan templet förstördes och alla fördes iväg. Så under de första åren när han var profet, då var hans budskap väldigt mycket varning och dom. Han visste att templet skulle förstöras. Och det sa han till folket. Och när han hade varit profet i 6 år så hände just det som han har berättat om. Templet förstörs i Jerusalem och hela folket förs bort i fångenskap. Och efter den händelsen så ändras Hesekiels budskap. Nu börjar han tala om att Gud vill befria sitt folk. Att han vill återupprätta dem. Om ett nytt tempel. Man brukar säga att Hesekiel blev en ny Mose. Ni kommer ihåg Mose som fick föra folket ut ur Egypten. Och blev ledare för dem. När de vandrade 40 år i öknen. På samma sätt får Hesekiel vandra med Guds folk. Även om de är mer på en plats. Men han får bildligt sett vandra med dem. Han får leda folket tillbaka till Gud. Och det är den här rörelsen och den här situationen som synagogorna växer fram. Platsen dit man kunde komma och be och lyssna till Guds ord, läsa Guds ord tillsammans utan att det behövde vara någon präst där. Han brukar ibland kallas för judendomens fader. Det visade sig att deras identitet blev starkare under den här perioden. Att de levde i exil gjorde att de ändå fick en starkare identitet som Guds folk. Det blir intressanta kopplingar tillbaka till oss om vi tänker att vi som Guds folk också lever i exil. Hur kan vi få en starkare identitet trots att vi lever omgivna av andra gudar och andra mål som människor har med sina liv? Men nu ska vi läsa från kapitel 37. Där Hesekiel får se en väldigt märklig syn. Så här står det. Herrens hand rörde vid mig. Och med sin ande förde han mig bort och satte ner mig i dalen. Den var full av benknotor. Han ledde mig runt. Jag såg dem ligga överallt i dalen. Helt förtorkade. Han frågade mig. Människa, kan dessa ben få liv igen? Jag svarade, Herre min Gud, det vet bara du. Han sa, profetera och säg till dessa ben. Förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud, jag ska fylla er med ande och ge er liv. Jag ska fästa senor på er, bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Då ska ni inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag blivit befalld. Medan jag profeterade hördes ett rasslande. Det var benen som sattes till ben och fogades samman. Jag såg att de fick senor och bäddades in i kött och att hud drogs över dem. Men det fanns ingen ande i dem. Han sa till mig, profetera människa, profetera och säg till anden. Så säger Herren Gud, kom ande från de 4 väderstrecken. Blås på dessa dräpta och ge dem liv. Jag profeterade som han hade befallt mig. då fylldes de av ande. De fick liv och reste sig, en väldig här. Han sa till mig: människa, dessa ben är Israels folk. De säger: våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, vi är förlorade. Profetera därför och säg till dem: så säger Herren Gud, jag ska öppna era gravar och hämta upp er ur dem, mitt folk, och föra er hem till Israels land. När jag öppnar era gravar och hämtar upp er ur dem, mitt folk, då ska ni inse att jag är Herren. Jag ska fylla er med min ande och ge er liv och låta er bo i ert eget land. Då ska ni inse att jag är Herren. Jag har talat och jag ska göra som jag har sagt, säger Herren. Vill man se det här lite visuellt framför sig, då kan man gå in på YouTube. Och så finns det väldigt många som har gjort liksom filmsnuttar av det här. Jag var lite så för att jag skulle visa någon sån, men jag tyckte det var lite för läskigt när det blev liksom kött och senor och hud på de där benen som ligger där. Men ni som gillar sånt, lite mer dramatiskt, ett litet tips, då kan ni titta där. Annars ni andra som bara vill föreställa er det, då kan ni göra det. Folket som var i fångenskap, de sa: hoppet är ute. Vi är som förtorkade ben. Vi är förlorade. Det är en otroligt dramatisk bild. Den här dalen som är full av döda ben. Och så hörs det här rasslandet. Hur ben läggs till ben och så bildas det kroppar. Men de har ändå inte liv. Anden saknas. Så Hesekiel uppmanas att profetera igen: kom ande från de fyra väderstrecken. Blås på dem, ge dem liv. Och så fylls de av ande och liv. Det här var ju en bild som Hesekiel såg. En syn som han såg framför sig. Och de här benen, det var ju en bild över Guds folk. Det här var en bild över Guds folk. Jag tänker att den här bilden, den kan ha flera skikt. Men jag tror att den också kan vara en bild över Guds folk idag. Vi är församling i den del av världen där kyrkan minskar. Där ytterst få kommer till tro. Där människor faktiskt förlorar sin tro. Så är inte bilden i världen i stort. I världen, runt om i världen, så grundas det 3000 nya församlingar varje vecka. Tusentals människor kommer till tro varje dag. Men där vi är, så kan det ibland kännas som att vi vandrar i en dal med döda ben. Att hoppet är ute. Att det är dött. Att det är förtorkat. För en del som jag pratar med, under vissa tider, så skulle man säga att den här bilden stämmer också på Johanneskyrkan. Jag brukar be till Gud att vi ska få vara en plats där tron föds och inte dör. Tyvärr har vi sett att det händer ibland. Människor förlorar sin tro mitt i vår gemenskap. Och jag ber: Gud, låt oss få bli en plats där tron föds och inte dör. För en del så stämmer denna bilden in på den egna relationen till Gud. Det känns dött, förtorkat, tyst och hopplöst. För andra så stämmer denna bilden in på den livssituation som man befinner sig i. Kanske har ditt liv förändrats, precis som det gjorde för Hesekiel, på något sätt. Allt är annorlunda. Det känns som en dal med förtorkade ben. Men Gud säger till oss här och till dig idag: you see bones, I see an army. Det låter så coolt på engelska. Du ser en dal av förtorkade ben, men jag ser en hel här. Vi tillhör Guds folk. Och vår Gud, utgår alltid från ingenting och skapar allt. Han går från död till liv. Han reser upp en hel armé av ett gäng döda ben. Bibeln är full av berättelse på detta temat. Bibeln börjar så, i tomhet. Jorden var öde och tom. Men så skapar Gud ett myller av liv, av växter, av djur, av stjärnor, solen, månen, vatten, människan. Och han ser på allt han har skapat och han säger, det är mycket gott. Det var tomt och öde och nu är det fyllt av liv. Och sen fortsätter berättelserna genom hela Bibeln på samma tema. Abraham och Sara, det paret som var alldeles för gamla för att bli föräldrar. Bilden av att det är dött och förtorkat passar in också här. Men Gud skapar liv och så föds deras son Isak. Eller berättelsen om Gideon. Han som var yngst i sin familj. Han hörde till en marginaliserad grupp i samhället. Han hade dessutom den minsta armén när han sen väl skulle möta fienden. Men Gud utvalde honom. Och genom Guds kraft så vann de seger. Texterna och löftena som finns i Saltaren och i profetböckerna om hur öknen ska blomma och hur det ska strömma fram vatten i ödemarken. Berättelsen om en invandrartjej som är föräldralös och familjehemsplacerad men som blir drottning i Persien, Ester. Så fortsätter berättelserna genom hela Bibeln, hela vägen fram till Nya Testamentet där Jesus står framför en grav och ropar, Lazarus kom ut! Och hans vän reser sig upp från döden och kliver ut ur graven. Vi tillhör en Gud som går från död till liv, som skapar liv där allt är dött och förtorkat. Men han själv gjorde faktiskt den omvända resan först. Vi följer en Gud. Vi följer Jesus som hade allt. Så här står det i Filipperbrevet 2. Han, Jesus, ägde Guds gestalt. Men han vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Vi följer Jesus. Han som ägde allt men som avstod det. Som gick hela vägen in i det djupaste mörker, in i den djupaste ångest. Hela vägen ner i döden för att vi skulle ha liv och liv i överflöd. Guds budskap till folket då, det var fatta mod. Ni lever i exil. Livet har tagit er till en plats ni aldrig trodde ni skulle hamna på. Men jag är med er. Ni tycker det ser mörkt och hopplöst ut, men jag är en Gud som skapar liv ur dessa döda ben. Ingenting är omöjligt för Gud. Och idag är det samma budskap till Guds folk i Sverige, i västvärlden, över hela jorden, men kanske speciellt till oss här. Vi lever i exil. Vi är omgivna av en mängd av andra gudar i form av pengar, makt, framgång. Kyrkan minskar, tron dör. Men Gud säger åt oss, fatta mod. Jag är med er. Ingenting är omöjligt för Gud. Och du som av någon anledning upplever som om ditt liv är en dal av döda ben. Gud kan skapa liv i det som är dött. Hela skillnaden är anden. Hela skillnaden är anden. Det rasslar till, ben formas till en kropp igen, men något saknas. De var fortfarande utan liv. Kom ande från de fyra väderstrecken. Blås på dessa och ge liv. Vad då ande från fyra väderstrecken? Det var jag tvungen att läsa på lite. Men det finns det samma ord för and och vind på hebreiska som det här är skrivet på. Så det är ett uttryck för den andens fullhet. Guds andes fullhet. Kom och blås liv. Kom och blås liv. Anden och andens närvaro uttrycks på olika sätt genom Bibeln. Ett sånt uttryck för anden är olja. Och därför så kan du idag, efter att du tagit emot nattvarden i samband med förbönen, få ett kors i pannan ritat. Inte med aska denna gången, som på askonsdagen, utan med olja. Och en kort bön kan vi få be över dig. Kom, Guds ande. Blås liv i det som är dött. Om det är din tro, om det är något annat i ditt liv, det vet du. Men du kan få öppna upp dig och säga, kom heligande, jag behöver dig. Blås liv i det i mitt liv som är dött. Vi ska få lyssna till en sång av Samuel som handlar just om hur Gud kan skapa allt ur inget.
Beautiful things. out of the dust. You make beautiful things.